Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här med min arbetskamrat som heter Per. Och jag är fruktansvärt lycklig att sitta här med dig, Per. Vet du varför?
Nej, vad kan det vara?
Ja, kan du gissa varför?
Jo, jag var ju på bilprovningen Carspect. Det var den 16 januari. I år.
I Tyresö. Både du och jag bor i Tyresö.
Ja, absolut. Och då följde jag ihop. Hjärtat stanna. Och det blev bara pladask. Och sen minns jag ingen mer. Jag kördes till sjukhuset, Södersjukhuset. Och låg där nere kyld och nere sövd en vecka. Så att de har de berättat då att de här Linus och Marco gjorde hjärt- och lungräddning på mig.
Ja, och det har du ingen minne av?
Nej, det har jag ingen minne av.
Hur långt minns du?
Ja, de har blivit repeterade genom min fru och Linus och Marco. Mm. Så att,
men du kommer ihåg att du var på bilprovningen?
Det kommer jag ihåg.
Ja. Och så skulle du fota någonting där, tror jag?
Jag skulle fota den här digitala mätaren som känner av bilens status. De kopplar in en liten dator till den.
Jaha.
Och då tog jag ett steg bakåt och trillade ihop.
Kommer du ihåg det? Att du skulle fota?
Ja, inte egentligen, men jag såg bilden. I telefonen.
Okej, så du vet att du gjorde det. Ja. Ja. Men du är en fullt frisk människa, eller hur?
Ja,
i dina bästa år.
Ja, det är jag faktiskt.
Ja.
Bästa år kan man diskutera.
Men, och det är väl det som är varit fantastiskt bra av de här killarna?
Ja, det var fantastiskt. Och det bästa är ju liksom att jag var på rätt plats.
Ja.
Hade jag åkt långfärdsskridskor eller varit hemma.
Ja, ensam.
Ensam, då hade det inte funkat.
Just det. Det var nämligen så att när jag fick höra det här så gick jag ner till Carspect. Och som ligger alldeles där vid C3L eller vid första motorvägen mitt emot Nya Villus. Så gick jag in där och hittade Linus.
Mm.
Och han kunde tänka sig berätta vad det var som hände. Så ska vi lyssna på det så får du höra vad han berättade.
Okej.
Mm. Nu har jag åkt till Carspect som ligger precis där motorvägen börjar, eller mitt emot C3L. Och vad heter du?
Linus Johansson.
Linus Johansson. Mm. Hur länge har du jobbat här?
Jobbat på Carspect sedan september 2011.
Ja. Och hur länge har vi haft Carspect här i Tyresö?
Stationen i Tyresö öppnade i juni 2010. Så det är
5 år.
5 år,
ja. Och det har varit ganska, alltså folk har gillat det här stället.
Ja, det verkar vara, jag tror det fick ett väldigt lyft i början. Det var väldigt långa köer hit och det som folk uppskattar verkar vara drop-in-möjligheten som finns på stationen.
Och för de som inte känner till vad Carspect är för någonting, ska vi tala om vad det är?
Yes, det är en bilbesiktningsfirma eller ett företag som är en av alla olika företag som finns just nu i branschen.
Ja, för förut fanns det bara bilprovningen.
Precis, det gamla statliga monopolet liksom. Och nu
Carspect var först alltså här.
Precis, Carspect är den första privatägda stationen som öppnade i Sverige.
För jag kommer ihåg när vi skulle åka till jobbet, det gick nästan inte att ta sig ut här vid rondellen.
Nej.
Det stod kö här hela vägen.
Ja, jag har hört talas om det, absolut. Ja.
Nu är jag här av en speciell anledning, därför att det hände någonting här med en kund.
Mm. Var ensam på stationen och får in en kund som... Jag hade ingen aning om vad som väntade, om man säger.
Mm.
Men satt igång och började besikta bilen och kunden kom in i hallen och vi stod och pratade lite. Och rätt som det var så föll han ihop bara.
Föll han ihop framåt eller bakåt?
Han föll ihop bakåt. Jag trodde han tog ett steg bakåt. Han skulle ta ett fotografi på datorskärmen. Jag skulle visa honom en sak på skärmen där och då backade han bak. Jag trodde han skulle få lite skärpa i telefonen, men sen snubblade han, trodde jag då. Och... jag kollade ju direkt hur det var med han och fick ingen kontakt med han då. Så då jag började inse att han snubblade nog inte bara, utan det var nog något allvarligare än så.
Kan du någonting om sånt där? Har du någon utbildning, första hjälpen eller?
Ja, det har jag. Men det är ju som för många andra, tror jag, att det är ju väldigt sällan man får utöva det och bättra på det där. Men mycket av det sitter väl kvar i i bakhuvudet, i alla fall stora delar av hur man ska gå tillväga. Så det, ofta är det bättre att göra någonting än att inte göra ingenting. Då.
Ja, vad gjorde du för någonting?
Det första jag gjorde var ju att kontrollera, jag försökte få liv i honom och få någon kontakt med honom. Och när jag inte fick det så...
Andades han?
Han andades inte normalt, tog vissa sporadiska andetag, men det betyder ju inte att han får någon luft, utan det var, verkar mer vara som en reflex som kroppen har. I och med att jag var själv på stationen så kände jag direkt att det kommer bli väldigt knepigt att prata med larmcentralen och göra det här samtidigt. Då.
Vad var det du gjorde för någonting?
Det första jag sprang in till verksam bredvid och kollade om det fanns någon där då. Och fick kontakt med en kille som hängde på direkt in. Då. När jag var på väg in, sprang in, så ringde jag till larmcentralen då. Och de svarade väldigt snabbt och vi satte igång. De guidade oss över telefon då hur vi skulle göra. Så vi satte igång med hjärt-lungräddning ganska omgående. Jag tror det tog 30 sekunder ungefär. Från att han föll ihop tills att vi hade satt igång ungefär.
Vad gjorde ni rent konkret då med hjärt- och lungräddning?
Det första vi kontrollerade, jag kollade ju pulsen på honom och fick ingen puls. Eller jag kände inte att han hade någon puls, och då sa vi det. Och då var det förmodligen hjärtstopp som de sa. Och då guidade de. De sa precis vad vi skulle göra. Så vi satt igång med, vi masserade bröstet då, om man säger, alltså kompressioner. Då.
Man trycker hårt?
Precis,
över bröstkorgen.
Ja, de sa ju precis hur vi skulle göra.
Hur gör man då?
Ja, du ska ju egentligen du ska väl lägga händerna på ett visst sätt för att få liksom så stabilt som möjligt. Och sen ska du göra med jämna kompressioner, det är väl ungefär en i sekunden.
Och det är ganska tungt, va?
Det är ganska tungt, är det. Så det är ju ganska påfrestande, men och just i en sån situation också när det är ju skillnad att göra det på en docka och i verkligheten. Det tog väl, jag pratade med larmcentralen hela tiden och det tog ungefär 7 minuter innan brandkåren var på plats.
För att Carlsbäck ligger ju nästan granne med brandkåren.
Det är bara ett stenkast härifrån, så de var ju här. Från att han hade fallit ihop så tog det ungefär strax över 7 minuter innan de var på plats då.
Med en sån här jourbil?
Nej, då var det stora, alltså en brandbil.
En brandbil?
Ja, den var här först. De var här snabbast då. Och sen följt efter så kom det ju, alltså ganska tätt inpå, så kom det ju dels ambulans, akutbilen och sen även en polisbil. Men han... kunden då, vi körde på där, sen så när brandkåren kom så tog de över, vi förklarade vad som hade hänt så de hade en uppfattning om det också. De tog över och sen så kom akutbilen och ambulansen och stöttade dem och så körde de tillsammans där då. Och fick till slut liv i han, ja, ganska han var väl som de sa när de var klara där, att de hade han andades sporadiskt själv. De hade ingen kontakt med honom, har jag inte för mig. Men han var vid liv i alla fall.
Och det här trycket som man gör mot hjärtat, det är egentligen att man trycker runt.
Precis,
man ser till att hjärtat liksom pumpar.
Ja, precis, att blodet cirkulerar i kroppen. För risken är ju att du får inte hjärnan syre, så är det bara, handlar det bara om några minuter innan du får permanenta hjärnskador. Så det är ju det är därför det är så viktigt att... Och cirkulera blodet i kroppen.
Och du hade tränat på en docka innan?
Ja, för några år sedan.
Men det räckte för att du visste vad du skulle göra?
Ja, precis. Någonstans så finns det i bakhuvudet. Och det var väldigt mycket till hjälp.
Växlade ni om då? För jag har också försökt göra det en gång. Men då var vi flera stycken. Men för det är ganska tungt, eller?
Ja, det var ju egentligen framförallt han killen som jag... Vad heter det?
Sprang och hämta.
Hämtade, precis. Som gjorde mycket av kompressionerna, för han är lite större än vad jag är.
Man måste vara stark.
Ja, egentligen så. Det är absolut en fördel.
Eller rätt sagt, det spelar ingen roll. Vem som helst kan prova.
Vem som helst kan prova. Sen, precis, det är ju tungt som sagt. Ja. Så har man lite mer vikt och har lite mer styrka så underlättar det ju.
Ja, för ibland kan man knäcka reben också när man gör det här, eller hur?
Ja, den risken är väl ganska stor också.
Ja, och det gör inget?
Inte i den situationen. Så tror jag att personen är tacksam att man överlever gjorde någonting. Bara.
Men så, när ni höll på då, såg ni att han... Alltså, ni märkte att, att han hade färg i ansiktet? Alltså...
Nej, det var... Han hade väl... Visst hade han färg, men det var... Han började bli... Först blev han väldigt vit i ansiktet. Och sen började han bli väldigt blå i ansiktet och... Och ja, så det skiftar lite.
Men ni kände ändå att när ni höll på att det var mer... De sa också att ni bara skulle fortsätta.
Ja, precis. Det var bara att fortsätta. Och i och med att han tog de här sporadiska andetagen så visste vi att han... Det fanns ju liksom hopp om det fortfarande. Ja. Så det hade ju varit betydligt obehagligare om man inte fick något tecken från...
Och sen åkte han iväg med ambulansen.
Precis, han åkte iväg med ambulansen och vi fick... vi tog lite... Eller brandkåren och akutpersonalen tog lite... kontaktuppgifter från oss då, för att kunna meddela. De har ju tystnadsplikt som sagt, men de skulle kunna meddela hur det stod till i alla fall i viss mån. Och jag pratade med brandkåren eller från räddningstjänsten då på kvällen redan och då sa de det att han var vid liv i alla fall och men det såg, man skulle inte ha för stora förhoppningar, sa de, för det som jag sa tidigare att det är ganska snabbt så kan man få bestående hjärnskador eller permanenta hjärnskador.
Och vad hände sen då? Hur fick ni veta hur det gick sen då?
Sen fick jag ett samtal här på stationen från den här kunden då. Och han ringde själv från sjukhuset och sa att han mådde i stort sett bra. Han minns ingenting från själva händelsen och strax där innan och strax därefter. Men han mådde i stora hela bra trots omständigheterna då. Mm. Och sen dröjde det några veckor till. Sen så kom han och hans fru förbi här på stationen. Så då pratades vi vid och jag förklarade vad som hade hänt. Och lite runt omkring och sådär.
Det är fantastiskt bra alltså.
Ja, det känns ju bra att ha kunnat gjort någonting. Men som sagt, jag är oerhört tacksam att det gick så bra som det gjorde för han. Det känns jättebra. Att han klarade sig så pass bra som han gjorde ändå.
Jättekul. Fantastiskt bra insats av er. Eller av dig framförallt. Då, som, för att man kanske måste vara två. Någon som ringer och någon som gör. Ja. Det är lättare då.
Ja, det underlättade jättemycket. Och det var bara en tur att han killen här bredvid var kvar.
För larma är nummer ett, va? Eller hur?
Ja, det är det väl.
Men du tog hjälp av någon så att en kunde prata och en kunde...
Precis, så vi kunde göra det tillsammans. Det hade varit jättesvårt att göra det själv.
Ja. Det fanns inga andra kunder inne heller?
Inte vid det tillfället. Det kom in en kund någon minut eller två minuter innan brandkåren kom till platsen. Som hjälpte till också. Jättetack till honom också. För han har jättebra stöd både under tiden och efter att han hade åkt iväg med ambulansen då.
Jättebra. Och jag får tacka för att han är en arbetskamrat till mig. Mm. Och vi är jätteglada att han är tillbaka på jobbet. Och att du räddade livet på honom. För det gjorde du faktiskt.
Ja. Det var så lite så jag gjorde vad jag kunde.
Ja, men det är jätteschysst. Mm. Och det är, liksom, det är väl också det man kan tala om för folk. Att alltså, gör något. För det är...
Det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting, som sagt.
Nej.
Ett par knäckta revben mot ett liv det är inte
ingenting.
Mycket att tveka på.
Nej, lite ont efter. Får man ha. Har ni skaffat hjärtstartare sen dess? För det brukar man ju rekommendera nu att man har. Det går ju, då får man någon slags hjälp med en maskin.
Precis, då det finns de smarta hjärtstartare startare då, som... jag har sagt det till våra stations- eller distriktschefer och de håller på att kolla på en lösning på det, både för det och för en kurs för hjärt-lungräddning då, för det ska man väl egentligen göra ganska kontinuerligt och fräscha upp
precis.
Minnet på det där.
Jättebra, tack så mycket. Du får upprepa ditt namn igen.
Ja, tack. Linus Johansson heter jag.
Vi tackar Linus Johansson. Förresten, bor du i Tyresö?
Älvsjö.
Älvsjö. Ja. Tyresöborna tackar dig i alla fall fast du bor i Älvsjö.
Ja.
Tack så mycket. Ja, Per. Hur kändes det över den här berättelsen?
Ja, det var ju en väldigt bra berättelse tycker jag.
Ja, var det här du han berättade för dig också när ni var där, du och hustrun?
Ja, för att inte lika ingående faktiskt.
Nej, han kanske tog lite hänsyn till dig.
Vi var ju där och lämnade en tårta.
Jaha!
Både till Linus och till Marco, han på Mecca, en bilserviceföretag bredvid där.
Är det den här Mecca, alltså en bilmekaniker?
Ja, han fick också en tårta.
Åh, vad bra!
Det tycker jag inte var så mycket jag kunde... Det var i alla fall en liten... Så att jag visade att jag var väldigt tacksam.
Och vi är ju väldigt tacksamma att Linus och
Marco
var så rådiga.
Ja, det var otroligt duktigt.
Och du är ju fullt fungerande, eller hur? Du fick inga men egentligen. Förutom lite ont i revbenen.
Nej, det var tre spräckta revben. Men vad gör det?
Vad gör det?
Ja, nu är jag jobbar fulltid.
Och du kanske inte ska stressa jättemycket. Du får ändra lite livet här. Vet man vad sånt här beror på? Hjärtstopp?
Det där berodde på hjärtflimmer. Så att blodet åkte fram och tillbaka och inte kunde syresättas.
Visste du om att du hade hjärtflimmer?
Nej.
Men det fick du veta då, efter det här?
Ja, efter sjukhuset berättade du. Ja.
Vad gör de mot det? Vilken behandling får man för hjärtflimmer?
Jag fick ju en pacemaker.
Jaha, du har pacemaker nu?
Och i pacemaker så finns det också defibrillator.
Jaha, så skulle ditt hjärta stoppa ute på isen?
Ja, då.
När du åker skridskor?
Ja, har jag tur då så går det nu om.
Jaha, okej. Ja. Men du måste inte liksom leva något annat liv och ta det lite lugnare och inte jobba så hårt och inte jobba jour?
Jag jobbar inte natt.
Nej.
Nu, alltså det... Man kanske på något sätt blir stressad utan att tänka på det.
Ja,
liksom.
Ja. Du tar hand om dig själv lite mer.
Ja, man kan ju mäta kolesterol och sådana ämnen i kroppen.
Börja cykla och banta och allt möjligt sånt annat.
Promenera mycket.
Promenera, men det är bra. Nej, man ska inte hålla på sådär. Mm. Tack för att jag fick intervjua dig.
Ja, tack.
Och tycker jag, visst kan vi säga det att vi, trots att han inte bor i Tyresö, så är han en hjälte.
Ja, absolut.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, vad kul.
Tack för att kunna få sitta här.
Ja, precis. Och, nu, och det är därför vi gör det här programmet. Vi vill tala om för alla Tyresöbor att det är bara att sätta igång och försöka få igång. Det är bara att försöka.
Nu får jag gå på flera kurser här och lära mig så att jag kan återgälda.
Ja, men vad bra, då organiserar du. Jag går gärna på en sån kurs. För min man har också varit på en sån kurs och vi har en gång också försökt. Men då hade den personen inte upptäckt sig tid. Så det gäller att göra det direkt.
Ja.
Perfekt! Vi är så glada. Den läkare som räddade livet på Per heter Mattias Ring och han är också bosatt i Tyresö. Och han jobbar på någonting som heter Centrum för hjärtstoppsforskning. Han är forskare. Så jag ringde upp Mattias och på en telefonlinje så berättade han lite grann om vad hjärtstopp är för någonting. Så nu ska ni få höra på det.
Hej, Mattias.
Hej.
Nu
blir det en lite konstig intervju här för vi kör via telefon så att du kommer låta lite burkig i det här programmet. Jag hoppas att det är okej.
Det är helt okej för mig.
Tala om vem du är.
Jag heter Mattias Ring och är hjärtspecialist och jobbar på Södersjukhuset. Och också speciellt då på den medicinska intensivvårdsavdelningen som tar hand om de hjärtstoppspatienter som kommer in till Södersjukhuset.
Du fick ju höra lite grann om vad som hade hänt. De gjorde ju rätt i alla fall, de här killarna på Carspect. Vad är det som är viktigt för de som lyssnar på programmet? Vad är det man ska tänka på när man... Hur vet man att det är ett hjärtstopp och hur ska man tänka?
Jag skulle först vilja börja med att säga att de som har räddat Pers liv, det är ju kanske Linus och Marco framförallt som ingrep så där resolut. Och det vi gör och alla vi gör på Södersjukhuset är att vi tar hand om de som kommer till oss så bra som möjligt. Så att det är extremt viktigt att man agerar precis där som Linus och Marco gjorde då. Och hur man känner igen ett hjärtstopp. Någon som plötsligt trillar ihop eller av någon anledning blir medvetslös då.
Mm.
Och som inte andas eller andas onormalt. De ska man förutsätta ha drabbats av ett hjärtstopp.
Hur lång tid har man på sig?
Ja, så det gäller att påbörja hjärt- och lungräddning så fort som möjligt. nämligen så att hjärnan klarar sig utan cirkulerande blod kanske, ja, efter ungefär 5 minuter börjar hjärncellerna ta skada av syrebrist. Men om man gör hjärt-lungräddning så kan man ge hjärnan en viss del av blodcirkulationen tillräckligt för att förlänga den här tiden tills dess att hjärnskadorna uppkommer då. Och då kan man köpa sig tid och tills dess att ambulans eller i det här fallet då brandkår eller polis kan komma fram med en sån här hjärtstartare och få igång hjärtat igen.
Vad är för skillnad om man gör med händerna med, eller kompression, man trycker så där och när man får en sån apparat, är det...
Nej, alltså en hjärtstartare är ju en elektrisk maskin kan man säga som skickar en strömstöt genom hjärtat.
Och får igång hjärtat?
Då kan man, ja just det, för då kan man bringa reda i det här elektriska kaoset som drabbar hjärtat i ett hjärtstillestånd. Oftast så får man hjärtstillestånd på grund av att hjärtat, någon form av sjukdom i hjärtmuskeln. Det kan vara en hjärtinfarkt eller att man har hjärtsvikt eller... Om någon medfödd anledning så drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos. Och då står hjärtat bara och flimrar. Och det blir ingen meningsfull pump.
Mm.
Förmåga i hjärtat. Hjärtat kan inte pumpa runt blodet. Och då kan man med hjärt-lungräddning efterlikna den naturliga cirkulationen. Men med en hjärtstartare så kan man skicka en strömstöt genom hjärtat. Och på så vis nollställa hjärtat igen. Och få det att slå i sin normala rytm. Få tillbaka hjärtats pumpförmåga och cirkulationen då.
Hur länge kan man hålla på med hjärt- och lungräddning? Alltså, om man, nu hade ju de väldigt tur att det fanns, de var så nära brandstationen. Så de kom ju ganska fort. Men hur länge kan man hålla på och hålla liv i en människa som inte, vart hjärta inte slår av sig själv?
Det beror väldigt mycket på omständigheterna. Man ska definitivt inte ge upp. Det finns många fall som vi ser där man har gjort hjärt-lungräddning kanske en halvtimme, 40 minuter till exempel, om det har tagit väldigt lång tid och man varit på en oländig plats ute i skärgården och så vidare. Så man gör bra hjärt-lungräddning och avlöser varandra, då kan man hålla på i de tidsspannen och ändå klara sig. Men det är klart att tiden är extremt viktig. Vi vet att överlevnaden går ner med ungefär 10% för varje minut som går. Så att även om man har hjärt-lungräddning så är det extremt viktigt att komma dit med en hjärtstartare så fort som möjligt och få dit ambulans och annan kompetent personal så fort som möjligt. Sen är det också så att om man är nedkyld, om man till exempel går genom isen eller plötsligt blir nedkyld av någon anledning, då vet jag att då kan man ha extremt lång hjärt-lungräddning och ändå klara sig helt skillnad.
Just det. Vet du, du jobbar i ett projekt, eller jobbar också på Karolinska institutet?
Ja, just det. Vi är en forskargrupp på Karolinska institutet som där hela all vår forskning syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstillestånd utan sjukhus. Det är något som drabbar ungefär 1000 stockholmare varje år. Och de senaste åren från sekelskiftet ungefär och fram till nu har överlevnaden ökat från... Vi hade en nivå på ungefär 3-4% i början av 2000-talet.
Vad beror det på?
Att den har ökat, menar du?
Ja.
Ja, nej, men det beror på att vi har... Att dels har det här medvetenheten om det här har ökat ganska mycket. Antalet hjärtstartare i samhället som finns utplaterade på kontor, arbetsplatser och gallerier och så vidare har ökat. Men vi har också använt oss av de resurser som finns i samhället. Inom ett projekt som heter Salsa-projektet som nu är ett permanent driftsatt i länet så skickas ju brandbilar och polisbilar också till misstänkta hjärtstopp samtidigt som ambulansen.
Ja just det, för här kom en brandbil tydligen.
Ja just det. Och det initiala omhändertagandet med hjärt-lungräddning och en sån här hjärtstartare, det skiljer sig inte så mycket om man är privatperson eller en ambulanspersonal eller brandkår, utan det gäller att göra bra hjärt-lungräddning och få dit en hjärtstartare så fort som möjligt. Sen är det klart att det är jättebra om professionella sjukvårdsutbildade finns på plats i form av ambulanspersonal eller läkare eller akutläkarbilar som kan ta vid när hjärtstoppet, alltså när man har fått tillbaka pulsen. För då krävs det också kvalificerad vård. Men det är ett väldigt effektivt sätt att använda samhällsresurser kan vi minska tiden till insats.
Du hade något...
sen ska vi inte glömma bort heller att sjukhus, den behandling som ges på sjukhus är mycket mer kvalificerad än vad det var för 10-15 år sedan. Till exempel så kyler man ner patienterna som kommer in.
Ja, för det gjorde man, det gjorde man med Per, för det var ju det som vi arbetskamrat fick veta, att han låg nedkyld. Det lät ju väldigt oroväckande. Men det är alltså, ja, det är ett vanligt beteende.
Ja, så gör vi i många fall då, att man kyler ner patienten då till en temperatur av mellan 32-34 grader. Och det gör man för att det finns då vetenskapligt stöd för att om man undviker feber eller höga kroppstemperaturer, då skadas hjärnan i mindre utsträckning. Därför att mycket av hjärnskadan som uppkommer efter stresshopp, den uppkommer när blodet släpps på igen, när cirkulationen kommer igång igen. Och genom att kyla ner hjärnan då, så undviker man en del av de skador, eller kan begränsa de skador.
Mattias, vet du, du är själv Tyresöbo?
Just det.
Du får göra en liten kort presentation av dig själv om du vill, bara som... så att alla Tyresöbor förstår att vi har en sån här duktig människa som bor i kommunen.
Ja. Jag är Tyresöbo sedan, vad blir det nu, 7 år tror jag. Innan dess så bodde vi inne i stan. Jag kommer ursprungligen från Umeå och hittade hit på grund av att det är så extremt mycket fin natur, skärgård och skog och allt möjligt. Det är en väldigt bra kommun tycker jag att bo i.
Du låter relativt ung för att vara forskare, eller är alla forskare så unga som du?
Nej, ja, jag vet inte om jag är speciellt ung. Jag börjar närma mig 40-årsstrecket.
Det är ungt.
Det är kanske ungt,
jag vet. Ja, vad roligt. Ja. Du jobbar både på SÖS och på Karolinska?
Nej, just det. Jag jobbar ju på SÖS-kursen men forskar vid Karolinska institutet.
Jaha.
Så att det medicinska universitetet är KI och det är där man forskar, så att säga. Och sin akademiska hemvist medan man arbetar kliniskt och så med alltså sjukvård, vanlig daglig verksamhet på Södersjukhuset.
Fantastiskt bra. Nu har vår tid gått ut här på Tyresöbron. Jag gör gärna ett program bara om det här med dig, om du sen kommer fram till bra saker, för att det här är ju sånt som alla kan få höra. Och det är viktigt att veta det, att även om man är ung kille på en bil grej så räddar man liv om man bara kastar sig ner och anstränger sig och försöker så gott det går. Och att inte vara rädd för att kanske krossa...
Nej, absolut inte. Men det viktigaste är att man gör någonting. Och är man osäker på hur man ska göra i ett lungräddning så kan man säga att det räcker att trycka hårt på bröstet. Bara trycka på bröstet. Man behöver inte bekymra sig om inblåsningar om man känner sig osäker. Man trycker på bröstet 5-6 cm ner med en takt av 100 per minut.
100 per minut? Oj, det är fortare än en sekund. Ja,
okay. Ja, det finns den här Staying Alive-diskolåten.
Vilken disco?
Om man tänker på den takten, då är det ungefär 100 per minut.
Vilken diskolåt sa du?
Staying Alive.
Staying Alive, Staying Alive, okej. Okay. Den kör man.
Den är ju passande, ja.
Mycket bra. Då tycker jag, det kan vi kalla vårt program Staying Alive.
Ja, just det. Och sen vill jag tipsa om att man kan gå in på www.hjärtstartarregistret, alltså hjärtstartarregistret utan prickar, .se. Och så kan man titta vad de hjärtstartare som finns i Tyresö finns, var de finns någonstans.
Ja, det är ju jättebra. Det är
de
jättebra.
Finns registrerade där, så kan man se vilka öppettider det är och så vidare.
Det är fantastiskt bra. Jag vet att den båtklubb som jag tillhör som heter TBS, de tänker köpa in hjärtstartare.
Ja, just det. Och då ska man registrera den på hjärtstartarregistret så att alla kan se att det finns en hjärtstartare i närheten.
Det ska jag se till att de gör.
Och vi kommer snart att gå ut med... vi har ett annat projekt som vi kallar för SMS-livräddare där man kan anmäla sin mobiltelefon.
Ja.
Och så kan man få larm i sin mobiltelefon om man befinner sig 500 meter från en misstänkt hjärtstopp. Så kan man springa dit och hjälpa till med hjärtstartarregistret.
Det var ju bra också.
Och vi kommer snart att lansera en smartphone-version av det med... där vi också kan man få information om var närmaste hjärtstartare befinner sig.
Är det inte så att vissa taxis också hjärtstartare ibland?
Ja, just det. Taxi Stockholm har varit med i det här projektet SMS-livräddare och fått larm om ett hjärtstopp har varit i närheten av den taxibilen som har en hjärtstartare.
Det är fantastiskt bra. Mattias Ring, nu ska jag inte störa dig. Det är sent på kvällen. Jag har ringt dig flera gånger för att nå dig. Och det är fantastiskt bra att du har...
Det är kul att vara med.
Ja. Tackar dig för att du är med.
Ja, tack själv.
Mm, tack.
Tack.
Så det här var Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.